Michelle här. Nu när PTP:n är överstökad och jag har fått lite tid över så har vi satt oss ner och spelat in alla planerade avsnitt av Sinnets historia. Vi kommer följa med psykologins utveckling genom 1900-talet och därefter ta en titt på olika behandlingar och diagnoser som kom under historiens gång. Till slut kommer vi undersöka hur det ser ut idag och fundera över vad framtiden kommer bära med sig för Sinnets del. Nytt avsnitt släpps varannan vecka fram till juni. Med mig på resan har jag dels Susanne, dels olika gästpoddare som kommer komma in och ge mig sitt perspektiv på det förflutna. Nästa tillfälle kommer jag och psykologen Meredith utforska behaviorismen. Pavlovs hundar kanske ringer en klocka. Men först ska jag och Susanne titta på hur det gick till när psykologin slank ur händerna på akademin och rätt ut i vård och industri. Redo? Då börjar vi. Du lyssnar på Sinnets historia med mig, Michelle.
Och med mig, Susanne.
Ja, då är vi tillbaka igen.
Ja.
Hur känns det?
Det känns lite kallt idag.
Det är kallt här i poddstudion, ja. Jag vet inte.
Ja.
Men det är väl för att det är skitkallt ute också.
Det är ju verkligen vinter.
Förra gången så snackade vi om bunt, grundandet. Vi pratar om strukturalismen, vi pratar om funktionalismen. Och idag så tänkte jag att vi skulle titta på någonting som egentligen kanske kan räknas till funktionalismens tidevarv. Nämligen tillämpad psykologi. Hur psykologin börjar användas för att lösa praktiska problem.
Ja.
Och idag ska vi snacka om marknadsföring också.
Ja, det känns ju jättebra.
Ja, eller hur? Äntligen börjar vi nå något relevant.
Ja, eller hur? Nej, men det är ju massor man har känt igen ändå.
Psykologi är ständigt relevant, så är det ju. Men jag tänker att vi kör igång, eller
hur? Ja, men vi gör det.
Pandoras ask var öppnad. Efter att Titchener och andra tidiga Wundt-studenter packat ner psykologin i sina koffertar och tagit med sig den till den nya världen, fanns det ingen återvändo. Den märkvärdiga unga disciplinen sköt fram över det sena 1800-talets USA. Här har ni ett par exempel. Landet saknade psykologilaboratorier år 1880, men när sekelskiftet kom 20 år senare hade man hunnit etablera inte mindre än 41 stycken, i många fall bättre rustade än laboratorierna i Tyskland. Doktorandprogrammen i psykologi gick också från 0 till 40 under 20 års tid. USA hade år 1813 hunnit få fram fler tongivande psykologer än Tyskland, England och Frankrike tillsammans. Flertalet var funktionalister. Och snart skulle många av dem falla för behaviorismen. I kölvattnet av allt detta växte den amerikanska forskningen fram i en rasande fart. 1910 var 50% av psykologins artiklar på tyska och 30% på engelska. År 1833 däremot var 52% av artiklarna skrivna på engelska och endast 14% på tyska. Psykologin föddes alltså i hjärtat av det gamla Europa, men blev mycket snart amerikansk. Världskrigen och den intellektuella flykten från det våldshärjade Europa spädde på utvecklingen. De nytt och fokuserade amerikanska psykologerna tog Wundts teoretiskt rena kärleksbarn och använde det varhelst de förmådde. I skolor, fabriker, reklambyråer, domstolar, barnrådgivningskliniker och psykiatriska centra. Den nya och nyttiga psykologin fick snart erfara hur det var att befinna sig mitt i den amerikanska drömmen. Allmänheten visade nämligen stort och begeistrat intresse för den unga disciplinen. Studenter strömmade till programmen medan tidningarna publicerade artiklar om nya banbrytande upptäckter och deras potentiella praktiska tillämpningar. Men innan psykologin fått stadigt fäste i landet var det fortfarande kutym att resa till Leipzig och doktorera under den gamle mästaren Wilhelm Wundt. Det var anledningen till att James McKean Cattell begav sig till Tyskland för att få sin doktorsexamen 1883. Hans psykologiintresse väcktes tydligen av ett rikligt intag droger, däribland hasch, morfin, opium, koffein, tobak och choklad. Cattell antecknade sina fynd och skrev: "Jag kände hur jag gjorde storslagna vetenskapliga och filosofiska upptäckter. Min enda rädsla var att jag inte skulle komma ihåg den på morgonen." Rustad med sina erfarenheter som psykonaut infann sig alltså Cattell hos den tyske professorn. Deras samarbete har alstrat åtskilliga legender inom fältet. Cattell har själv bidragit till många av dem. Han brukade säga att han stegat in på Wundts kontor och konstaterat: "Du behöver en assistent och jag är den assistenten." Cattell har också sagt att han gav Wundt en skrivmaskin och att det var på den de allra flesta av Wundts böcker skrevs. Cattells kollegor ska ha sagt att detta tilltag var en allvarlig otjänst eftersom det hade sett till att Wundt kunde skriva dubbelt så många böcker som annars skulle ha varit möjligt. Cattell skrev även hem och sammanfattade situationen vid laboratoriet för sina föräldrar: "Jag antar att ni inte kommer att anse mig självgod när jag säger att jag vet mycket mer om reaktionstid än vad Wundt gör. Jag är ganska säker på att mitt arbete är värt mer än allt som gjorts av Wundt och hans elever tillsammans. Professor Wundt verkar dessutom gilla mig och uppskatta mitt fenomenala geni." Under tiden i Leipzig arbetade Cattell mycket riktigt med reaktionstider och utvecklade utrustningen som behövdes för att mäta dem. Han undersökte bland annat verbala associationstider. Testpersonerna kunde få det tyska ordet Apfel och bli instruerade att så fort som möjligt svara med ordets engelska motsvarighet, det vill säga Apple. Reaktionstiderna för associationerna varierade enormt, inte bara beroende på uppgiften utan även vem som utförde den. Dessa mönster fick Cattell att börja spekulera. Vissa människor hade snabbare associationstider än andra. De som reagerade snabbt, resonerade han, kunde inte bara tänka snabbare utan kunde erfara mera tankar under samma tidsperiod än andra och därför leva längre under samma antal år jämfört med andra. Det här kanske betydde att individuella skillnader i reaktionstider speglade testpersonernas intelligens. Cattell kungjorde att han ville ägna doktorandstudien åt att forska på just individuella skillnader. Detta var en tydligt funktionalistisk ingång som kopplade till arbetet en annan känd psykolog eller vetenskapsman, Francis Galton, gjort på individuella skillnader och statistik. Efter examen mötte Cattell Galton och tycks ha fattat stort tycke för kollegan. För Cattell skulle komma att bli en av de första amerikanska psykologerna att betona just kvantifiering och statistik. Cattell reste tillbaka till USA och blev tack vare sin far, som agerat rektor vid ett college på University of Pennsylvania, utnämnd till landets första professor i psykologi. När Cattell inte råkade i trångmål med universitetets ledning eller skötte vetenskapliga tidskrifter, arbetade han med sin idé om intelligenstest. Han konstruerade så kallade mentala tester som baserades på statistik och mätte motoriska färdigheter och sensoriska kapaciteter. Cattell försökte sedan korrelera testningarna med akademisk prestation, men den korrelationen var till en stora besvikelse låg. Den riktiga revolutionen för intelligenstester skulle snart komma. Den franske psykologen Alfred Binet höll inte med Cattells teorier om reaktionstider och begåvning. Binet trodde istället att mätning av kognitiva funktioner som minne, uppmärksamhet, fantasi och förståelse skulle ge en bättre mätning av intelligens. Binets karriärsväg hade lett honom från en del karaktärsdanande stolpskott kopplade till mesmerism och rätt in i en fransk kommission som skulle studera inlärningssvårigheter hos barn. Binet, som även inspirerades av sina egna barn, dokumenterade då vilka intellektuella uppgifter de flesta barn kunde behärska vid olika åldrar. Baserat på dessa uppgifter konstruerade han ett intelligensprov bestående av 30 problem som var rangordnade efter svårighetsgrad. Hans tester visade sig korrelera väl med akademisk prestation. Och intelligenstesterna var därmed födda. Det hela slutade på precis samma sätt som med Wundts idéer. Framstegen inom intelligensmätning importerades strax till USA. Frankrike fortsatte slumra på detta område ända fram till 1940-talet. Amerikanen Louis Terman vidareutvecklade IQ-testet år 1916 och detta kom sedan att bli industristandard, känt som Stanford-Binet-testet. IQ beräknades som kvoten mellan mental och kronologisk ålder multiplicerat med 100. Detta test användes i stor skala under första världskriget genom grupptestning med flervalsfrågor. Grupppersonlighetstester blev också populära. I slutet av 1800-talet använde den tyske psykiatern Emil Kraepelin, tidigare elev till Wundt, vad han kallade ett fritt associationstest där patienter svarade på ett stimuliord med det första ord som kom till dem. En teknik som Galton och Tell också använt. År 1910 utvecklade Carl Jung ett liknande ordassociationstest för att detektera personlighetskomplex hos sina patienter. Den psykologitörstande allmänheten tog hastigt till sig den nya metoden. Faktumet att de använts av militären under kriget banade väg för en utspridd acceptans och tillämpning. Miljontals anställda, skolbarn och högskolesökanden blev snart åsatta att testas och resultatet avgjorde vilka anställningar och skolor de kunde få tillgång till. Det amerikanska utbildningssystemet omorganiserades helt runt begreppet intelligenskvot. Och IQ-poäng blev det viktigaste kriteriet för elevplacering och avancemang. Testepidemin var som intensivast under jazzålderns 1920-tal, då man genomförde upp till 4 miljoner intelligensprov varje år. Det var många kvinnor som var involverade i den tillämpade psykologin, särskilt inom testningsrörelsen. De rönte stor framgång, men hade svårt att hinna publicera och därmed få erkännande och utveckla teorier inom fältet. Trots det reviderade Maud Merrill James Stanford Binet-testet. Thurston bidrog till utvecklingen av grupptest för intelligens. Psyche Cattell, dottern till James McKean Cattell, som han ansett vara för dum för universitetsstudier, doktorerade och utökade åldersgränsen för Stanford Binet-testet med Cattell Infant Intelligence Scale. Och det var ju inte en helt dum revansch.
Men hur fungerar det här mentala testet Cattell tog fram? Och vad är den egentliga skillnaden mellan dem och ett intelligenstest?
Han, liksom alla andra, famlar i mörket, om man ska vara lite krass. Det är ju ingen som har tagit fram någon intelligenstest tidigare. Man vet inte vad intelligens är för någonting. Utan alltså, alla har ju en känsla för vad det är, men vi vet inte hur vi faktiskt ska mäta det i ett test. Så han börjar på lite och han är ute efter tanken att om man är skarp, då bör man också ha skarpa sinnen, tänker han. Att det hängde ihop med intelligens. Så det som är fint med Cattell så är ju att han är väldigt inne på det här med att inte bara hitta på någon skit, utan att faktiskt kolla, stämmer det här statistiskt? Så han samlar in en massa material och jämför med akademiska resultat och han ser att de här hänger inte ihop. Det är låg korrelation. Så det blir ju bittert för Cattell, men samtidigt kan jag tycka att det är en ganska viktig så här markering av att ja, det här var ju tvärfel, men det blev åtminstone inte som frenologin med han Gall som vi snackade om tidigare, som svepte över hela USA och det var en massa testningar hit och dit, personlighet och jobb där också. Det var bara det att det hade ingenting med verkligheten att göra. Utan här kunde vi ju snabbt hacka av det och säga, jaha, motorik och hörsel hänger inte ihop med intelligens. Då provar vi nästa.
Personlighet, då hade det ingenting, det var bara finmotorik och sensoriska mätningar som gjordes.
Nej. Däremot så var man intresserad av att mäta personlighet. Och man tittar på lite olika, till exempel så kikar man på associationer. Du har ju hört talas om Rorschach-testet, alltså det här Bleckholms-testet. Ja. Det är egentligen någon slags fortsättning där, kan man säga. Alltså, associationstest, associerar du till någonting skevt så tänker man att du är lite skev. Ja. Alltså för att göra det så här barnsligt enkelt nu, men det är liksom principen. Det hade man börjat utveckla. Men sen började man också utveckla nya grupptester för att man skulle kunna testa många personer samtidigt. Och då började de komma de här så kallade multiple choice questions. Vad heter det på svenska?
Flervalsfrågor.
Ja, exakt. Flervalsfrågor. Det blev inte lika svårt att rätta de här testen, men man fick ändå en fingervisning åt vart en person pekade, om den var lämplig för ett arbete och så vidare. Och faktiskt, under kriget så blir en rad psykologer väldigt verksamma inom det här med testandet av militärpersonal. Mm. För att man ska kunna få dit människor till rätt position så fort som möjligt. För man känner ju inte de här männen som kommer att bli rekryterade. Och efter det, när kriget är slut, då växer testningen lavinartat i USA. Man blir jätteförtjust i testningen, man får nästan för sig att man kan testa allt. Och då blir det verkligen att människor som ska ta ett jobb, de ska intelligenstestas, personlighetstestas. Och inom skolvärlden, samma sak, ska någon vara värd att satsa på för att skicka till andra stadiet, då behöver de prestera en viss nivå på en intelligenstestning också.
Men det fanns en risk att man försöker bibehålla en viss samhällsstruktur. Vem ska komma fram och vem lämnar?
Mm.
En liten fara.
Ja, nej men alltså jag tror inte att det var avsikten.
Nej.
Utan snarare så var det lite så här sunkigt på ett annat sätt.
Mm.
Du nämnde tidigare, inte medan vi hade på mycket, men du nämnde tidigare det här med att evolutionsteorin, en baksida av det, så var ju det här med rashygien och att man försöker odla fram ett mer perfekt samhälle fyllt av intelligenta, sexiga och friska människor. Typ. Det finns ju något demokratiskt i det här. Jag tycker inte att, med tanke på att det innan nästan bara varit var du av god familj, så var det ändå en utveckling att köra ett intelligenstest. Samtidigt som att det kan släppa fram någon, så är det fortfarande så att kommer du från en fattig familj, så även om du har fått ta del av ett skolsystem, så har du oftast mycket sämre förutsättningar att ta till dig av informationen. Du kanske inte till exempel har en familj som läser för dig om kvällen. Du kanske inte blir exponerad för kultur i ditt familjeliv.
Mm.
Du kanske får arbeta på fälten eller har mycket elände i familjen. Då är det inte så lätt att koncentrera sig i skolan. Så att det blir ju ändå så att det är väldigt många som redan är av god familj och har akademisk framgång i släktträdet som också presterar bra på testerna.
Varför är det så intressant att använda sig av statistik då det kommer till forskningen?
Mm. Alltså det såg ju Wundt och Titchener inte, de såg ju inte skärmen med det överhuvudtaget. Utan de ville ju hålla på med sin introspektion, de ville kika på sitt och ringa in det här med elementen och så vidare. Men med statistiken, där kan vi ju få fatt i saker som inte är omedelbart, alltså obvious, uppenbara vid den första testning.
Mm.
Det är massa gojs kan man säga.
Ja.
Men med hjälp av statistik kan man hitta den allmänna tendensen i det här gojset. Och man kan se, ja men de här två grupperna till exempel, de är lite olika, men är de så pass olika att det är statistiskt signifikant?
Mm.
Eller är de här grupperna olika men det var en slump att det råkar bli så? Det är ju faktiskt en stor gärning Cattell gjorde, att han började undervisa det här med statistik. Han träffade en man som heter Galton som har gjort massor för psykologin på det sättet och blev inspirerad och började lära ut varför statistik kan vara vettigt. Mm. Och det passar jättebra ihop med funktionalisternas tanke om det här med att gå in på arbetsplatser eller i skolan. För där kunde man samla in massor med data.
Mm.
Samla in allt det här datat och sen titta via statistisk analys. Vad ser vi för trender i det här datat?
Mm.
Det här är ju jättekraftfullt. Det är jätteobjektivt först och främst. Sen så behöver det ju inte vara objektivt hur du har samlat in datat. Men själva matten är objektiv.
Får jag fråga då, hur ser du på hur man idag, på något sätt så upplever jag att statistiken har liksom fått en liten negativ klang på ett sätt. För att den har, man påstår att den manipuleras eller kan användas på olika sätt. Men hur ser du på det här just med att man kan påverka så att det blir en sanningsillusion? Att hur det idag liksom används på fel sätt?
Alltså jag tänker att statistik i sig är inte dåligt, men det är hur du använder det. Statistiken kan visa en korrelation. Och sen så tar människor och gör någonting av det som statistiken aldrig sa. Och så driver de politik utav det. När vi kikar lite på mental testning. Och jag tänker att vi ska undersöka den kliniska psykologin. Som börjar växa fram ungefär samtidigt.
Ja.
Vi återvänder till de enstaka åren innan sekelskiftet. Närmare bestämt 1896. Ännu en gång tänds strålkastarna över USA. En psykolog vid namn Leitner Whitmer hade återvänt hem efter sin doktorsexamen i Leipzig och undervisade nu lärare i psykologiska aspekter av pedagogik vid University of Pennsylvania. En dag räckte läraren Margaret Meyer upp handen och bad Whitmer om råd. Hon hade en elev som hade svårt att lära sig stava, men som tycktes klara sig bra i andra ämnen. Kanske kunde psykologin vara till hjälp med stavningen. Whitmer hade inget handfast svar på hennes fråga, men fascinerades omedelbart av problemet. I sina anteckningar skrev han att om psykologin överhuvudtaget skulle ha något värde, så behövde den kunna hjälpa lärare i ärenden av det här slaget. Det slutade faktiskt med att han organiserade sin egen improviserade klinik. Hans föresats var alltså att hitta metoder för att behandla barn med olika typer av kognitiva och beteendemässiga problem. Hans patienter besvärades av bland annat språkliga avvikelser, inlärningssvårigheter, svårigheter med sömnen, hyperaktivitet och skolvägran. Men vad gjorde han då för att hjälpa patienterna? Eftersom han inte hade några föregångare fick Whitmer sätta sig ner och utveckla egna metoder från intet. Han etablerade så småningom standardprogram för flertalet tillstånd, även om han poängterade att det var viktigt att bemöta varje enskilt barn som sin egen individ. Inte en manifestation av det beteendeproblem eller avvikelse som barnet besvärdes av. Varje barn fick genomgå en fullständig mental och medicinsk undersökning. Metoderna var från början mycket praktiska och problemorienterade. Genom observation och intervjuer isolerade han viktiga problem och dess orsaker för att sedan förklara situationen för barnen på ett sätt som de kunde förstå. De fokuserade på specifika problem och arbetade tillsammans på det området, vilket oftast ledde till förbättringar på andra områden också. Whitmer var inte intresserad av psykoterapi. Istället betraktade han bedömning, testning och miljöanpassning som grundstenar i behandlingen av barnen. Från början trodde han att deras kognitiva och beteendemässiga problem berodde på genetiska faktorer. Men han insåg snart att miljön hade en lika stor eller ännu större inverkan. Det här ledde honom att börja sända barn på så kallade enrichment programs och att involvera familj och skola för att skapa förändring. Behandlingen fick inte sluta med att barnet återvände till exakt samma miljö som problemet uppstått i. En meningsfull förändring behövde ha skett först. Whitmer insåg också att känslomässig och kognitiv funktion kunde påverkas av fysiska problem. Därför lät han läkare undersöka barnen för att fastställa om undernäring eller syn- och hörselproblem bidrog till deras svårigheter. Hans klinik inrymde snart såväl läkare som socialarbetare och psykologer, som alla tog hand om olika steg i bedömningen och behandlingen. Behandlingarna var systematiska och reviderades ständigt. Faktum är att många av hans metoder används än idag. I det första numret av hans nya tidskrift, The Psychological Clinic, kritiserade Whitmer kollegor som avvisat de idéer han lagt fram åt APA. 1908 skrev han även svidande om William James med fokus på James ovetenskapliga attityd. Han är den amerikanska psykologins bortskämda barn, löd omdömet. Även om den kritiken kanske inte var helt ogrundad kunde Whitmer ofta läxa upp andra tongivande kollegor i svavelosande ordalag. Och det kan hända att detta är ett av skälen till att han sällan omnämns bland andra psykologidignitärer, trots sina banbrytande bidrag. Det var trots allt Whitmer som både myntade uttrycket klinisk psykologi i allmänhet och skolpsykologi i synnerhet. Just skolpsykologi blev ett av de första vitt utbredda områden där psykologer kunde arbeta praktiskt. Detta var särskilt värdefullt under den förra delen av 1900-talet, då det fanns stort intresse för psykologi men få akademiska positioner. År 1914 hade nästan 20 kliniker etablerats i USA. De flesta baserade på Whitmers första inrättning. Med tiden skulle psykologins tillämpningsområden breddas och den kliniska psykologin likaså. Psykoanalysen hade nämligen börjat få fäste i Wien. Även om Whitmer inte var såld på psykoterapi så skulle han inte förmå hålla den utanför klinikernas portar för evigt. Freuds idéer blev, på gott och ont, avgörande för utvecklingen av den kliniska psykologin. För psykoanalysen erbjöd den allra första, verkligt gångbara terapimetoden. Under förra halvan av 1900-talet fanns det fortfarande få kliniker för vuxna och samtalsbehandlingen var tämligen sparsmakad. Detta skulle emellertid förändras och katalysatorn var andra världskriget. När USA skulle ge sig in i striden tillsammans med de allierade blev man tvungen att avvisa 2 miljoner rekryter från militärtjänst. Detta av psykiatriska skäl. Av de män som slutligen skickades iväg behövde 1 miljon sjukhusvård för behandling av psykiska störningar under sin tid i tjänst. Och 500 000 blev kasserade av samma skäl. Många soldater kom tillbaka traumatiserade, shell-shocked, och många behövde anpassa sig till en ny vardag med kroniska smärtor eller amputerade lemmar. Det fanns plötsligt ett skriande behov av kvalificerad mentalvård. USAs veterandepartement erbjöd generösa villkor för psykologdoktorander som kunde tänka sig att arbeta för dem. Och resten av landet skyndade att möta behoven. Före kriget var de flesta patienter barn med brottslighet eller anpassningssvårigheter. Men nu handlade det om vuxna patienter med allvarliga emotionella problem. Sedan dess har den kliniska psykologin blivit det största tillämpade specialområdet inom psykologin. I USA är mer än en tredjedel av psykologdoktoranderna inskrivna på program inom detta område. Och den kliniska tillämpningen växer ständigt. Man kan tänka sig att Whitmer hade varit stolt.
Vad behandlar man riktigt på Whitmers klinik?
Ja, man behandlar ju barn med antingen inlärningssvårigheter av olika slag i skolan eller så var det beteendeproblem. Och det jag tänker spontant när jag hör det där så är att alltså, man behandlar det vi idag kallar ADHD eller autism eller specifika inlärningssvårigheter, dyslexi, dyskalkyli. Man har svårt att läsa eller skriva eller sånt. Han sparkar in dörren på mycket av det vi tittar på idag, så när vi gör en neuropsykiatrisk utredning. Många olika faktorer. Det är klart vi tittar på det biologiska och hereditet och förlossningsfaktorer och sånt. Men vi tittar också på det sociala, hur ser det ut idag, hur var det under uppväxten. Alltså det är många olika faktorer. Och han råkar liksom hitta det där, han jobbar systematiskt på det får man ju anta. Men han hittar de här faktorerna, många av dem, och börjar titta på hur påverkar det här barnet. Och han insåg också att vi behöver ganska mycket samverkan. Så bara för att vi har förstått vad det här kan handla om nu så behöver vi ganska mycket hjälp från skolan och föräldrarna innan vi kan få någonting till stånd av det här. Och det här är alltså, det är så spännande att läsa, för det är så mycket av det som det är fortfarande allmängiltigt idag.
Vad gick samtalsbehandling ut på enligt Münsterberg och hur var Freuds tankar annorlunda om man ser på det?
Jag råkade klippa bort den gode Hugo Münsterberg från berättelsen. Men det här var alltså en tysk psykolog och professor som gärna uttalade sig om psykologi i offentligheten. Och därmed tillfredsställde allmänhetens törst efter den nya vetenskapen. Idag är det kanske inte många som känner igen det här namnet, men han var under en tid en stor celebritet i USA. Münsterberg skrev massor med artiklar och böcker inom de tillämpade områdena specifikt, om klinisk, industriell och forensisk psykologi. År 1909, strax efter att Whitmer grundat sin klinik, publicerade Münsterberg en bok med den pedagogiska titeln Psychotherapy, där han insisterade att man helt enkelt berättade för patienten hur de skulle tillfriskna. Och att det var nog för att det faktiskt också skulle ske. Han trodde att mental sjukdom berodde på dysfunktionella beteendemönster och inte undervetna konflikter. Hans bok gjorde mycket för att skapa medvetenhet om den kliniska psykologin hos den breda allmänheten. Men Whitmer lät sig inte imponeras. Han skrev ett av sina syrliga kollegiala omdömen i sin tidskrift Psychological Clinic och slog där fast att Münsterbergs ogrundade påståenden förstörde den nya professionens rykte. Stämningen var med andra ord inte den bästa.
Han började utveckla någon slags psykoterapi. Och det här var ju också ingenting man kände till. Det var inte etablerat att samtala och bli bättre på det sättet. Men det handlade om beteendemodifikation mer eller mindre. Att hans auktoritet tyckte han skulle vara nog att liksom säga till på skarpen och ge fan är det. Så han var mycket mer så här att det finns inget undermedvetet utan det här beror på olika faktorer som är synliga och som man kan jobba på. Att det handlar om att ändra ett beteende helt enkelt. Och sen kommer ju Freud med sin liksom Oedipus och peniskomplex glidtackling från Wien. Och börjar med sin grej som blev jättestor och en jätteviktig grej för att utveckla det här kliniska psykologiområdet. Münster avskydde Freuds teorier. Det var så illa så att när Freud kom till USA så fick han lov att lämna landet. För han såg att där landaralen inte var stor nog för dem båda.
Münsterberg alltså, han flydde landet.
Ja, han gjorde det så att det inte skulle bli något kafébråk.
Finns det några likheter då mellan Whitmer och Münsterberg och Freud?
Ja, alltså dels att det Whitmer gör, det är mycket de neuropsykiatriska utredningar som vi jobbar med idag. Alltså det är en föregångare, ja. Men det är verkligen inte så att det är helt olika det som görs idag. Och Freud och Münsterberg, alltså det jag tycker är spännande med de två herrarna så är att det känns någonstans som att de personifierar ett slag som fortfarande utkämpas idag. Det vill säga det mellan KBT, där det handlar om här och nu mer. Det handlar om beteende, det handlar om att modifiera beteendet och att tankar, känsla och kropp hänger ihop och så vidare. Det är väldigt mycket så här, kartlägg vad det är du gör och försök gradvis att justera små variabler i det för att få ditt beteende att ta en annan riktning. Det känns för mig, när jag läser om Ynsterberg, så får jag lite den vibben att det är den attityden han har som ingång där. Medan Freud är ju någon slags anfader, eller ja, han hade också sina föregångare med mesmerism och såna här grejer. Men han är inne på det här med undermedvetna, en helt annan ingång. Här är väldigt mycket sånt som pågår bakom galleriet, och det som är intressant är, hur har det här påverkat mig känslomässigt? Vad har jag utvecklat för komplex? Vad har jag utvecklat för undermedvetna önskningar och driv? Och hur tar det sig uttryck idag? Väldigt mycket så här känslomässigt, väldigt mycket relationellt. Det finns fortfarande idag, alltså där vi har lite av ett stångande mellan psykodynamiska metoder och KBT. De flesta psykologer brukar nog ha en, alltså man har lite så här eklektisk metod ofta. Att man väljer det som funkar bland det som är de metoder som är mer relationella eller psykodynamiska, och lite av det som är mer beteendeinriktat som KBT.
Mm.
Vi ska röra oss vidare.
Ni kanske trodde att vi var klara med Wilhelm Wundts studenter. Men icke. Låt oss besöka en till. Den här gången en man vid namn Walter Dill Scott. Han hade egentligen planerat att bli universitetsrektor i Kina och studerade därför till en början teologi. Men ödet ville annat. När det uppdagades att det inte fanns några lediga anställningar i Kina fick han slopa teologin, och hans plan B blev Leipzig, där han doktorerade i psykologi. Hans fru, Anna Miller Scott, följde med och skaffade sig sin doktorsexamen i litteratur. När paret Scott återvänt till USA blev Walter anställd på Northwestern University. Det var i och med undervisningen här som han blev kontaktad av en reklamchef och erbjuden ett annorlunda uppdrag. Han tog på sig det jobbet, nämligen att använda sig av sin psykologiska expertis för att göra annonser mer effektiva. Det här fick Scotts intresse för marknadsföring att vakna till liv på allvar, och ledde snart till att han publicerade den allra första boken i ämnet, The Theory and Practice of Advertising, år 1903. I sina texter argumenterade Scott för att konsumenter inte agerar rationellt, utan lätt kan påverkas av annonser. Han hänvisade till emotion, sympati och sentiment som faktorer som ökar konsumenters suggestibilitet. Rekommendationen blev att företag använde direkta uppmaningar som "använd Pierce Soap" för att sälja produkter. Det här kom sedermera att bli känt som call to action. Scott främjade även användningen av returkuponger, eftersom de krävde att konsumenter vidtog en konkret åtgärd så snart de sett annonserna. Men Scott gjorde också annat. Han utformade under en tid betygsskalor och grupptester för att mäta egenskaperna hos personer som redan var framgångsrika inom sina respektive områden. Han granskade utseende, uppträdande, uppriktighet, produktivitet, karaktär och värde för organisationen, och rankade sedan jobbsökande utifrån de egenskaper som ansågs nödvändiga för effektiv arbetsprestation. En metod som liknar de som används idag. Ett annat intressant namn inom industrin var psykologen och ingenjören Lillian Muller Gilbreth. Hon föddes den 24 maj 1878, strax innan psykologin tog fart i USA, och skulle komma att betraktas som världens första industri- och organisationspsykolog. Gilbreth var en föregångare vad gäller smidiga arbetsprocesser och ergonomi i arbetet. Hennes idé bidrog till att skapa maskiner för arbetarna för att bättre passa deras kroppar och förhindra utmattning. Därtill tog hon fram nya angreppssätt inom vetenskaplig management som ledde till bättre psykologiskt mående. Trots sin samtids ogenerade kvinnofientlighet ledde hon sitt eget företag långt efter makens död. Hon utvecklade även effektiva lösningar i köket som gjorde att fler kvinnor fick tid över till anställning. Bland annat är hon upphovskvinnan bakom pedalskräptunnan, hyllorna i kylskåpsdörren och de väggmonterade lampknappar som sedermera blivit standard världen över. Hon advokerade för att kvinnor skulle ge sig in på ingenjörsbanan och var därtill en viktig pionjär inom rehabiliteringsarbetet med krigsinvalider efter första världskriget. Hennes porträtt hänger nu i National Portrait Gallery i USA,
Och 1984 förevigades hon på ett frimärke som en del av amerikanska postens Great American Series. Det fanns inledningsvis ett stort motstånd mot den tillämpade psykologin. Akademin tog inte tillämpat arbete på allvar, i synnerhet inte strukturalisterna. Men det gjorde däremot allmänheten. Medan inriktningen bespottades i de fina akademiska salongerna blev den en enorm framgång och något av en nationell mani ute på gatan. USA brann för sin psykologi och landets grepp om det unga fältet hårdnade allt mer.
Ja, men nu är det ju intressant. Det som bara slår mig och har gjort hela tiden så är ju det här att hur vi än vänder och vrider på det så är det just det här köpbeteende och vad som appellerar och hur det fungerar så är egentligen detsamma som det alltid har varit. Att liksom samma mekanismer om vi säger så, att man fattar beslut utifrån känslor snarare än logik.
Ja, det jag reagerar på så var hur Scott hade det här call to action som... Det känns som att det är verkligen så här kött och potatis i dagens marknadsföring fortfarande. Det här att när du hört alltså marknadsföringen, då ska du snabbt ha en uppmaning att göra någonting konkret. Medan du har känslan som kommer som en våg. Du ska inte gå och tänka på det.
Nej, vi kallar det för AIDAS-modellen. Så använder vi den idag. Och den går från attention, interest, desire, action. Och så la vi till satisfaction, att man också ska vara nöjd.
Ah.
Han hade egentligen det här med känslomässiga vedjanden som nummer ett. Och sen det som jag tycker är intressant så är att han också tar upp det här som på andra plats är det här med att det är bäst att du skyndar dig. För det finns ju inte hur många som helst. Det här använde jag senast under helgen så tror det var Tui som hade rabatt på... vinterns resor. Sen just det här som jag tycker, om vi tittar på auktoritet, alltså den punkt tre som man hade så, med att det ska vara en känd person eller en viktig person på något sätt som var framträdande inom det, det skulle man koppla ihop i annonserna.
Mm.
Och då sålde du. Och det,
allt det här är ju verkligen det vi gör idag.
Exakt, influencers och hela den biten. Plus alla kändisar.
Mm.
Liksom så. Och sen också att man ska vara väldigt påläst. Eller duktig inom det man pratar om. Eller det man säljer. Så sätter du in en sån person i din marknadsföring. I annonsen så har du också en
annan ting. Gör det underverk.
Ja. Och sen så det som alltid har gått och som alltid har funkat. Så är ju humor.
Mm. Det är så mycket som hänger på auktoritet. Det kan vara, vi kan låtsas att men det är logiskt. Men egentligen kan det ju vara en rockstjärna. Det kan liksom vara Gene Simmons eller någonting som står och säljer tandkräm. Och vi är lika sugna för det.
Ja.
Så det behöver inte vara någon som är direkt sammankopplad med just den här produkten. Om vi annars tycker att det här är en intressant person som vi idealiserar så kan det ändå funka. Och det här med att ta action medan den här vågen av dopamin fortfarande flödar genom systemet. Att vi inte ska ligga och tänka på det och tänka, tandkräm. Utan vi ska liksom, tandkräm, nu skriver jag på den här postorderblanketten och skickar iväg den innan. Ja, intressant som
är. Ja, det har ju tagits till en helt annan nivå idag.
Ja.
Tack vare hjälp. Fruktansvärt egentligen.
Mm.
Liksom hur det... Vart det har gått. Men så här funkar det. Och det är samma grundstenar, samma psykologi.
Exakt samma grundstenar.
Ja.
Men på steroider nu, tack vare alla liksom metoder och all media. Och att allt snurrar på så jäkla fort.
Vad gjorde Lillian Molle Gilbreth för industrin?
Åh, gud, jag älskar ju Lillian Molle Gilbreth.
Hon är ju helt fantastisk.
Jag tycker hon är fantastisk. Sen... Det finns en massa andra fantastiska kvinnliga psykologer. Men jag älskar henne för att jag började ju plugga till ingenjör först.
Mm.
Och sen så sadlade jag om till psykologin. Men det har ju alltid varit en kärlek för mig med just det här med alltså, hur effektiviserar man? Hur bygger man fram alltså, lösningar på saker som tjänar människan? Och det är ju precis det hon gör, Lillian Gilbreth. Alltså hon filmar arbetare på de här företagen som hon har satt att jobba på. Och kolla vad gör de mest, vilka rörelser gör de igen och igen och igen. Hur går de i rummet igen och igen och igen. Säg då att de har filmat att det är någon som håller på att baka bröd. Och så märker de att ja, men nu går den först en kavlar här och degen bakar den i en helt annan del av rummet. Och sen så går den och hämtar kardemumma eller någonting, en helt annan del. Alltså hon såg att det här blir en massa extra rörelser som den här personen får förslitningsskador av i längden. Personen kanske böjer sig efter någon tung ingrediens eller ett kärl. Kollar efter sånt här som sliter på kroppen eller som blir ineffektivt. Och designar om rummet med tanke på de här alltså, essentiella rörelserna. Och gör att det blir otroligt mycket mer effektivt. Ja. Och hon fick ju väldigt mycket skit så att hon gjorde ju det en strategisk manöver kan man säga på det sättet. Att kvinnor var ju okoade i köket så att säga. Så att hon tar det hon har där och går till köket. Och där börjar hon utveckla en massa effektiviseringsprocesser. Bland annat tar du och öppnar en kyl idag så har du i kylskåpsdörren, alltså verkligen i princip varenda kyl. Det ser ju jättekonstigt ut om det inte finns. Hyllor i dörren. Och det är hon som har tagit fram det för att hon inser att ja, men det här är ett utmärkt ställe att ha ytterligare förvaring och du kan ha lite andra luckor beroende på vad du vill ha snabb åtkomst till. Där kan man också effektivisera med tanke på hur ofta du ska ha tag i en viss.
Och lite vilken typ av personlighet
och vilken typ av personlighet man är. Men ja, hon utvecklar andra saker också. Till exempel den här när man har en skräptunna och man har den här pedalen som vippar upp locket. Förr så hade man ju böjt sig ner, hållit på med ryggen, lyft locket, kastat, lagt igen locket. Nu trampar man på en pedal, man kan stå upprätt egentligen och slänga i det. Transformera livet både i köket men också i industrierna.
Vad tycker du, varför är psykologin viktig för industrin än idag?
Jag tänker att det här är ju verkligen ett fantastiskt exempel på hur hon designade processer för att göra dem så effektiva som möjligt. Det här är ju relevant än idag i allra högsta grad. Dels så har du, säg när du tar upp din Apple-telefon. Många har ju upplevelsen att det är ett otroligt följsamt och intuitivt användargränssnitt i din telefon. Det är ju inte på grund av liksom slumpen, utan det är ju minutiöst designat av alltså the user experience developer team eller vem det nu är. Men alltså att det här att formatet är lättförståeligt, att det hänger ihop och känns intuitivt på det här sättet som en enhet. Det är ju mycket psykologi i det, hur våra hjärnor funkar. Och det är någonting som man väldigt ofta har psykologer som man konsultar i kombination med designers som är utbildade inom just gränssnittskunskap eller vad jag ska kalla det. Det är en grej, men också arbetsprocesser. Det är väldigt vanligt, speciellt när en organisation blir större, men även annars att man har väldigt mycket processer som man gör slentrianmässigt, gammal rutin, men de är inte effektiva. Där är också någonting man kan tajta till en process och förhoppningsvis ändå ha god kvalitet på processen. Ja, men att den blir mycket mer tajt och kostnadseffektiv. Väldigt vanligt också att man har olika konflikter på arbetet och att man vill utreda det. Psykologer kan komma in och göra ett jättejobb i att hjälpa teamet komma överens igen och kunna samarbeta framåt.
Absolut.
Eller kanske inte, de kanske inte ens behöver bråka, utan de kanske bara inte känner varandra eller drar åt lite olika håll. Och man kan få ihop en gemensam vision genom att ha med en psykolog som kan komma med diverse olika så här arbetspsykologirelaterade tekniker och hjälpa till. Och om man vill göra olika kulturförändringar på en arbetsplats eller börja med en helt ny typ av metod. Också vanligt att man lyfter in en psykolog för att få till den här omställningen. För att det händer ju väldigt ofta i organisationer idag att du hittar på en ny härlig metod som låter jättebra på papper, men det är ingen som använder det.
Nej, precis. Det tror jag är jättevanligt.
Ja, jag tror att det är nästan allmängiltigt. Och det kan man också få hjälp med, att hitta en övergång som blir realistisk. Och också lite, vart kan vi sätta ribban givet vem vi är idag? Och så att vi inte målar upp någon utopi, någon himmel
som man aldrig kan nå.
Som man aldrig kan nå.
Jag tycker att det är jätteviktigt inom industrin. Jag tror den ska kunna gå och göra ännu mer.
Det går absolut att göra ännu mer. Det är speciellt, det känns som att det är storstäder som använder psykologer ganska mycket. Eller så här storföretag. Ja. Men det känns som att det här skulle kunna användas med fördel både utanför storstan men även med mellanstora företag. Ja.
Alltså, det tror jag också. Speciellt när det är så mycket förändring i samhället idag och på arbetsplatser, så det verkligen, där tycker jag det ska kunna komma en boom. Mm. Men det där blir intressant att se. Jag tror att det där kommer att öka.
Mm. Men du, vi börjar nå slutet på dagens avsnitt. Idag har vi utforskat testningar som fortfarande används massvis inom psykologin idag. Vi har utforskat klinisk psykologi, lite mer samtalsbehandling, utredning. Också jättestora områden inom psykologin. Och vi har tittat på industri och arbetspsykologi. Så de gjorde väldigt mycket de här, när funktionalismen kom som våg. Och alla de här tillämparna som kom i kölvattnet av den vågen.
Nej, men intressant idag.
Verkligen, dessutom. Verkligen. Eller, jag tycker det var roligt att vi kunde komma in på marknadsföring. Jag blev jättepeppad, men jag trodde att det var senare. Jag var lite förvånad att det var så jäkla tidigt i psykologins utveckling som det här kommer. Men det var nästan direkt.
Alltså. Nästan direkt.
Nästan direkt.
Ja. Men det är också, det jag känner så är att det är tryggt på något sätt. Anrikt, om man kan uttrycka det så. Eller att det är så pass gammalt som det är. Och att det är de här grundläggande principerna som fungerar, och speciellt när det är inom marknadsföring och försäljning, så är ju alltså där händer så mycket. Mm. Men har du den där grundläggande utbildningen och förstår
grundprinciperna
så är du liksom, då har du skor på fötterna, så att säga.
Ja, men eller då sitter man stolt.
Ja, det gör man.
Ja, nej, men du, jag tänker att jag vill säga tack för idag, både till dig och till våra lyssnare. Och till nästa gång. Hej då.
Hej då.